Hej Ingrid, välkommen tillbaka för vår fastepodd.
Tack så mycket.
Nu är vi på tredje söndagen i fastan. Mm. Och det är verkligen en kall att omvända sig. Jag tror att man kan säga nu det börjar att vara på riktigt. Vi närmar oss Jerusalem. Mm. Och verkligen de läsningar vi kommer att höra under mässan, men jag tror också i Svenska kyrkan och Katolska kyrkan, det är verkligen den, att omvända sig. Mm. Det är det stora behov att vända sig tillbaka till Gud. Mm. Och idag i Katolska kyrkans läsning är vi i Lukas evangeliet. Och Jesus berättar om två katastrofer som hände där folk dog. Och den behov att nu är tiden för att omvända sig. Mm. Och samtidigt han kommer att använda en bild för att berätta också om Guds tålmodighet. Mm. Men vad är du för som läsning?
Jo, i min läsning så är det så att Jesus talar inte om katastrofer. Katastrofer har redan skett. När vi kommer in i läsningen, det är Markus evangeliets femte kapitel. Dess, och då vi börjar i vers 24. Så är det så att precis innan dess så har en synagogföreståndare kommit till Jesus och kastat sig för hans fötter och sagt att min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Och jag tror att vi vet alla är väl bekanta med vad som kommer att hända. Att den lilla flickan kommer att hinna dö innan Jesus kommer dit. Så det är den första katastrofen. Den andra katastrofen däremot. Det är en katastrof som egentligen är ganska... Det är intressant för det är ett evangelium som faktiskt fortfarande idag. På ett sätt för många tror jag kan vara lite... Inte genant men någonting som ändå är väldigt, det är väldigt nära. Det handlar om en kvinna som har lidit av blödningar i 12 år. Hon har prövat allt som fanns tillgängligt vid den tiden och gått till alla läkare. Och det förstår vi också att hon förmodligen var en självständig kvinna som drev någon form av rörelse. För annars skulle hon inte haft pengar att gå till läkare. För läkare då, liksom nu, kostade pengar. Men de var ju inte direkt några framgångsrika endokrinologer på den tiden. Så att de har inte, det är ingen som har lyckats hjälpa henne. Men det här handlar om en kvinna som har hört om Jesus. Och driven av den lilla gnutta hopp om räddning som hon har. Lilla gnutta tro. Mm. Så tar hon och plöjer sig genom folkmassan fram till Jesus. Och nu ska vi tänka på att en kvinna som var med om något sånt här. I den judiska kulturen på den tiden så styrdes man ju. Så fanns det ett stort antal renhetslagar. De är reglerade i Levitikus, alltså tredje Mosebok. Och där finns det bland annat lagar kring en kvinna som har blödningar hela tiden. Och hon betraktas då som oren. Mm. Och det var inte bara så att hon inte... Allting som hon rörde, att hon liksom var kultiskt oren så att hon inte fick gå in i synagogan. Så hon kunde liksom inte ha på ett sätt samma... Klart att hon kunde ha en relation till Gud. Men hon kunde kanske inte ha samma relation till Gud som andra. För hon gick miste om gudstjänsten. Men det var också det att hon gick miste om hela den mänskliga samvaron. Ja. För allt hon rörde vid... Kung Midas rörde vid allt och det blev guld. Men allt hon rörde vid blev däremot orent. Så allt hon rörde blev, alla människor blev orena genom henne. Och det gjorde också att hon kunde inte ha ett förhållande. Hon kunde ju förmodligen inte få barn och hon kunde inte vara ihop med någon heller. För att hon var oren. Och det i sin tur var också en stor social katastrof för henne på den tiden. Så det är en kvinna ändå som har fått lida mycket och fått utstå mycket. Och som har levt ett liv som... Där utspelas en osynlig mänsklig katastrof som ingen egentligen har kunnat göra någonting åt.
Så om vi skulle verkligen söka efter en röd tråd för våra läsningar, det är verkligen detta, hopp.
Exakt.
Att det finns fortfarande hopp för vad du berättar om denna kvinna. Mm. Det är verkligen att hon hade hört om en rykte omgående Jesus Kristus och om bara jag kan röra honom.
Exakt. Röra, vad är det hon tänker? Att hon, om man bara kunde röra vid hans mantel. Ja.
Och samtidigt i den bilden som jag pratade så Jesus berättar om en liknelse med en fin konträd som vill inte ge frukt. Och han är verkligen redo att han säger ugbordet, verkligen låt oss göra bort av den här trädet. Men samtidigt den mannen som äger finkonträdet säger, herre, låt det stå kvar ett år till, så ska jag gräva runde och gödsla. Så ge mig en chans till att jag kan arbeta och se vad händer. Och så det är verkligen i den här kvinnan och i den här mannen också, men det finns hopp. Och när du berättade om den kvinnan, jag tänkte också någonting som din arkebiskop Antje Kellen sa. Och det var pågående situationen, omgående situationen i Ukraina. Att vi kristna är kallade att odla hopp. Och jag trodde att odla hopp, det är verkligen vad är vår kallelse. Särskilt i denna tiden där vi går från ett kris till en annat. Vi lämnade pandemin för att börja med kriget. Utan break, det finns ingen rast, ingen paus. Och det är verkligen, man kan vara trött av detta. Men samtidigt, vi måste inte tappa hopp. Och jag tror att våra läsningar faktiskt visar oss en väg. Att hur man fortfarande hittar och hoppas.
Och den visar också någonting väldigt viktigt, att hoppet ligger ju egentligen inte. Det är ju klart att här har vi dels i liknelsen som Jesus berättar om den här mannen som ber uppskov för sitt ofruktsamma fikonträd, så är det så att han ändå, han ber ju om uppskov för det. Han när ett hopp. Och kvinnan här när också ett hopp, fast det är Jesus på ett sätt hennes sista hopp, förstår man av läsningen. Likväl så är det så att det är inte bara vi som hoppas, utan Gud hoppas på oss också. Och det är Gud som också ger oss styrkan i detta hopp. Och det visar ju att hoppet ligger inte bara i våra händer, utan allting ligger ändå i Guds händer till slut. När vi, och jag tror också detta, att försöker vi göra det goda, särskilt i den fruktansvärda tid som vi faktiskt lever i just nu. Det har väl aldrig varit en sån svår tid med dels allt det som händer i Ukraina, de bilder man ser varje dag som jag knappt klarar att se själv, måste jag känna. Men också det existentiella hotet med hot om kärnvapenkrig och allt det sånt, så tror jag vi verkligen vi behöver det här hoppet. Och det manifesteras i små, små gärningar i det lilla, skulle jag säga.
Men det är också ett hopp där man tar ansvar för. För kvinnan kommer att gå fram till Jesus Kristus att röra vid hans mantel. Och mannen kommer att arbeta kring trädet.
Exakt.
Så det är inte bara, jag hoppas att Gud kommer att rädda mig. Men det är verkligen att jag måste också göra någonting.
Du måste göra någonting, och du måste också röra dig utanför din comfort zone. Det är det som är så häftigt också i den här i evangeliet som jag lyssnar till. Det är inte en berättelse, det är ju någonting, det här har ju hänt. Så är det också så att kvinnan, om vi skulle följa de gängse föreställningarna på under hennes tid, så är det ju så att i den hebreiska övertygelsen så är synd och sjukdom, eller synd och lidande, starkt kopplade till varandra. Alltså din sjukdom är på ett sätt resultatet av att du har syndat, du har vänt bort från Gud. Du har inte följt buden, du har inte levt som Gud vill. Och det ser vi bland annat i Jobs bok exempelvis. Det är en stor uppgörelse med detta. Det är en rättfärdig man faktiskt som har gjort det som Gud vill. Men han förlorar ändå allt. Han får lida och så vidare. Men om vi ser sen hur Jesus tolkar det här. För det här var ju som den gängse synen. Alltså på något sätt så är det, hon har syndat. Tror jag. Det är så man tänkte på den tiden. På något sätt har hon syndat. Men när Jesus själv får den frågan. Det är väldigt häftigt. Så har vi Johannes evangeliets 9:e kapitel. För där är det också, då kommer Jesus gående och så får han se en man som varit blind från födseln. Och då frågar faktiskt lärjungarna själva. Och då kan man ju säga att de är faktiskt också fast i den här föreställningen som kvinnan också måste ha varit tänkt i. Fast i att, rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Och då svarar Jesus att varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Och här ser vi en stor förskjutning i detta. För det handlar inte om att Gud straffar människor, straffar synden med sjukdom, som på ett sätt är den gängse uppfattningen. Utan Jesus, han möter människorna där de är. Och bryr sig inte så mycket om vad som hänt tidigare. Det viktiga är att de vågar sig fram till honom.
Mm.
Det viktiga är att de vill ta emot det, hans helande kraft. Och det är det som vi kommer se i de olika helande berättelserna i evangeliet. Att Jesus frågar, vill du bli frisk? Vill du bli helad av mig?
Ja.
Och så svarar människor ja på det. Så att, och det här vid kvinnan, hon måste ju sträcka sig också genom på ett sätt, genom hela den här sin box, den här begreppsuppsättningen, att hon har egentligen syndat och därför så har det här hänt, och sen så i hela hennes liv som det är. Men hon vågar ändå genom sitt uppsträcka sig mot Kristus.
Ja, men samtidigt, jag håller med det vad du säger. Men det finns också varning från Jesus Kristus att vi måste göra någonting.
Mm. Men det är det hon gör. Hon gör ju någonting.
Ja, ja, precis. Jag säger inte att...
Mm.
Men att det också, det är inte bara om vi närmar oss Jesus Kristus, allt kommer att bli bra också. Det är vad gör vi när vi gör det.
Mm.
Och det är inte bara hopp om någonting magiskt som ska hända. Det är verkligen att jag vet att han kan göra någonting för mig.
Mm.
Så det är hopp som verkligen leder till en tro. För när vi läser mitt evangelium, det är ganska starkt vad Jesus säger. Så de har berättat om två katastrofer som hände. Galileer som var på pilgrimsfärd till Jerusalem och som dödades av Pilatus soldater. Och Jesus säger till dem, de som berättar om detta: tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen eftersom detta kunde hända dem? Nej, säger jag. Men om ni inte omvänder er, ska ni alla mista livet som dem.
Mm.
Och det är också en annan katastrof med Siloé och Tornet som rasar. Och han säger, tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, jag säger ja. Men om ni inte omvänder er, ska ni alla mista livet precis som dem. Och sen han berättar om en fin konträd mitt i en vingård och som säger att en trädet ger inte frukt.
Mm.
Och vad faktiskt det tar, jag skulle säga näring, hur makten, så det kommer också att påverka på ett dåligt sätt vingården. Så vad vi måste göra, det är att ge bort fikonträdet. Och det är ganska intressant när man tittar på bilden, för vi vet att vingården är ofta en bild för Israel. Jesajas, profet Jesajas, kapitel 5, en vingård. Fikonträdet, det är ganska intressant med fikonträdet. Det är den enda träd nämnt i första Moseboken i Eden, trädgårdens Eden. För det är med fikonbladet att Adam och Eva gör också kläder för att dölja sin nakenhet. Och så vi har många bilder där kung Salomo gör domar och ger fred och visdom under finkonträdet. Och det var en bild av Toran, finkonträdet, av Guds ord. Och det kan, när vi läser den här metafor, det är verkligen mitt i Israel, det finns någonting som skulle ge liv, men gör det inte. Och man kan tänka Jerusalem tempel i mitten av Israel. Där man kunde träffa Gud. Men tyvärr, det hände någonting. Att de kunde inte få den kraft, den liv, den nåd som skulle bära detta. Och vi vet att i evangelierna, Jesus har ganska ofta en stark kritik mot Jerusalems tempel. Men samtidigt, han är redo att lyssna på dem som kommer. Och det är också var ganska intressant, för det säger någonting om Gud. Det är inte bara en Gud som domar, men det är en Gud som lyssnar.
Mm.
Och det är också en bild, för det är någonting som vi upptäcker när man läser första testamentet. Hur han hörde Israel i slaveri och ryckade Mose till exempel för att befria dem. Och hur Gud igen och igen lyssnar på sitt folk. Och man antar ett ansvar. Ge mig ett år till för att göra någonting. Och vad det var ganska intressant, det var den mannen ska göra. Så ska jag gräva runt dig och gödsla.
Ja.
Det är ganska intressant när man tänker att just det, det är verkligen... Jag gillar på engelska manure. För det är inte att du vet liksom näring från andra orter eller... Det är verkligen manliga grejer man ger kring trädet för att det ska få näring.
Just
det. Och jag tror det är också en bild om oss. Det, alla våra gärningar, allt vi kan göra kan bidra till att utveckla det hopp och den tro och till sist den kärlek vi kallar det att ha. Visst är det de tre, tro, hopp och kärlek, en nåd från Gud. Men det är också, jag måste medarbeta, jag måste samarbeta. Jag kan inte säga, men jag kan inte älska för jag har inte fått den nåd. Nej, du har fått nåden. Men du måste använda kärlek för att lära dig att älska. Det är på grund av att du verkligen hoppas på Gud att du kan verkligen utveckla och odla din hopp.
Ja.
Som jag sagt, det är genom att tro, att man utvecklar sin tro också.
Och det är ju precis det som kvinnan gör faktiskt. För att hon samverkar verkligen med nåden. Hon har hört, liksom Gud lyssnar på oss, så ska vi lyssna till Gud. Det är Shema Israel. Det är ju hör, hör Israel, hör Herren din Gud. Man ska lyssna till Gud. Och hon har ju hört om Jesus. Och ibland tror jag att vi kristna ibland kan vara lite dåliga på ett sätt att tala om Kristus i våra liv. Och det är där tar vi på ett sätt och bär inte så mycket frukt som vi borde ha gjort med allt det som ändå Gud investerar i oss hela tiden. För att människor behöver höra om honom och det lilla hoppet behöver väckas hos dem. Och hon samverkar med nåden. Hennes tro börjar ju när hon beger sig mot Jesus. Hon hör att han är där. Hon har hört om honom och tänker okej, han kan göra någonting. Och så sträcker hon sig ut och rör vid hans spantal och sen blir hon frisk. Hon känner, och det är ganska intressant för att när hon säger att hon känner i hela kroppen hur hon blir frisk. Och det är direkt kopplat till ett annat ställe, ett ställe i tredje Mosebok där man just nämner alltså hur kroppen i sig beter sig sjukligt hos en kvinna som är med om det som hon är med om. Så att hon känner i hela kroppen att hon blir frisk och sen säger Kristus att undrar han vem det är. För att han är ju inte någon magiker som går omkring där. Så funkar ju inte Guds nåd. Det är ingen magi. Det är inte en kraft som bara puff, liksom skickas ut över oss. Utan det är ju också, hela tiden så är nåden relationen med Kristus också. Den är ju relationen.
Ja.
Och det är där som hon får gå fram. Hon faller ner från honom och sen så berättar hon allt. Och då tänker jag på ett sätt på det Kristi ord också, att jag är vägen, sanningen och livet. Han är verkligen det. Han är vägen för henne, han är sanningen för henne och kan ge henne liv tillbaka. Och så säger han, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från din onda. Så att han helar ju henne både kroppsligen men också själsligen. Och det tror jag är viktigt, varje gång som Kristus helar någon så är det hela människan som han helar. Inte bara kroppen utan det är också hela förhållandet till Gud som återställs. Så på ett sätt så omvänds de ju, skulle man väl kunna säga.
Absolut. Nej, men
de har omvänt sig och kommer till honom.
Det är viktigt.
Precis som i din del av evangeliet.
Och därför det är någonting som jag gillar också med ordet för att omvända sig på hebraiska, att göra teshuva. För det bokstavligen betyder att gå tillbaka till Gud.
Exakt.
Och jag tror verkligen det var vi kallar det att göra under fastan.
Ja.
Det är inte bara, jag måste konvertera eller omvända mig. Men det är verkligen, jag måste gå tillbaka till källan. Och källan det är Jesus Kristus.
Jag måste gå tillbaka i bönen och i bibelläsningen. Ja, det är intressant också för kvinnan som vi läser om idag, som ändå alltid har varit en, kan man säga, en liten delikat del av evangeliet att ändå utlägga. Och hon visade sig vara väldigt viktig för den första generationens kristna. Och om vi läser i Eusebius kyrkohistoria, som är den tidigaste kyrkohistorien vi har, som är skriven på 300-talet. Då berättar han att han ska ha sett den med egna ögon. Sen finns det ju såklart teorier kring detta, om det är sant eller inte. Att det var en exakt narrativ, men att det finns i Caesarea Filippi en staty av kvinnan som sträcker sig mot Kristus. Och runt basen på denna staty så ska det växa någon underlig form, någon specialform av mögel som folk åt för att som... Du botar med dig mot olika typer av sjukdomar. Men det är ju också ett sätt att... Jag tror att vi i vår omvändelse också att den innehåller olika steg. För vissa kanske det börjar med att faktiskt för en sjukdom äta lite underligt mögel. Jag hoppas att de inte blev sjuka av det istället. Och sen så att man upptäcker kanske bönen och evangelieläsningens ännu större rikedom i det.
Ja, och också att allt kan leda oss till Gud.
Mm.
Och jag tror det är viktigt också att i sörjer och i nöjden, att det finns alltid en väg till Gud.
Mm.
Och jag tror att våga också, det är ganska viktigt.
Mm. Och samtidigt så vågar vi ett enda litet steg så tar Kristus många större steg mot oss.
Ja, och när man vågar, vi får också ett svar från Gud, för hon vågade bara höra vid Jesus mantel. Och i min liknelse, du ser mannen som vågar säga till mästaren, men ge mig ett år till, jag ska göra det.
Mm.
Och det finns en bekräftelse, okej, visst.
Mm.
Gör som du säger. Och jag tror att ofta vad vi kämpar med är att vi vågar inte med Gud att komma fram, att säga verkligen vad vi behöver eller vad vi vill ha.
Nej.
Och det är synd. Det är verkligen synd för vi ofta missar någonting som kunde verkligen bli, som du säger, livsberikande.
Mm.
Men så vi ska inte tappa hopp, Ingrid.
Absolut inte.
Det är verkligen någonting som vi ska sträva efter att odla. Hopp, kärlek och tro.
Mm.
Amen. Tack så mycket för samtalet.
Tack själv.
Och vi ses nästa söndag.
Det gör vi.